Tänk dig att du vaknar imorgon och plötsligt inte har tillgång till dina filer, dina bilder, dina dokument, inte ditt arbete. Inte för att du har gjort något fel utan för att någon annan kontrollerar åtkomsten. Vi lever idag i en tid där nästan allt vi gör är digitalt, vi kommunicerar digitalt, vi lagrar våra minnen digitalt och vi driver våra företag digitalt. Och ändå har de flesta av oss väldigt lite koll över vad som faktiskt är vårt. Vi ser det hända redan idag. Hackare som inte längre stjäl data utan håller den som gisslan. Betala, annars släcker vi allt. Kommuner, företag, organisationer som får sin verksamhet stoppade över en natt.
Det har vi ju märkt på ganska kort tid här också, att redan i veckan så har ju KTH blivit hackad. Canva blivit hackade och plötsligt så kan studenter inte komma åt sina filer längre. Och sen kan inte de komma åt sin information och kan inte komma åt sitt material och de kan inte fortsätta studera. Och de här problemen, de händer ju överallt i samhället. Det är skolor, det är inom vården, det är företag. Men sen är det också privatpersoner som inte kommer in på sitt iCloud, som inte kommer in på sin Facebook, som inte kommer in på sin Instagram. Och de här problemen, de är ju egentligen överallt i samhället och det här trappas ju upp mer och mer.
Och det är ju något mer subtilt. Vi laddar upp bilder, vi skriver dokument, vi skriver anteckningar och vi använder AI-tjänster varje dag. Men vet vi egentligen vad som händer med den datan som vi matar in digitalt? För i många fall lagras den i system utanför Sverige, hanteras av externa aktörer och kan i praktiken analyseras, användas eller för att träna AI på. Inte egentligen för någon hackaren utan för att systemet är byggt så. System byggs för att lära känna allt om dig. Allt om ditt företag, dina hemligheter och allt du har runt omkring dig. Och det här är något som fler börjar reagera på. Försvaret tittar på egna lösningar. Länder diskuterar digitalt oberoende. EU inför regelverk som NIS 2. Det handlar ju inte längre bara om säkerhet. Det handlar om kontroll. Och vad händer om dina system är beroende av externa leverantörer och molntjänster? Datan lagras utanför Sverige under andra juridiska ramar. Och åtkomsten kan påverkas utifrån. Det kanske låter lite dramatiskt, men diskussionen finns redan. Vad händer om infrastrukturen stängs av? Vad händer om tillgången begränsas? Om Trump bara helt plötsligt vill dra ut pluggen? Och plötsligt är det inte längre en teknisk fråga. Det är en fråga om samhälle, om företag, om ansvar, om Sverige, om dig och mig. Det är också därför vi ser regelverk som NIS 2 och ISO 27001. Det säger egentligen en sak. Du ansvarar för din data, inte bara för att skydda den, utan för att förstå vart den finns, vem kan komma åt den och hur den används. Men här uppstår ju ett problem. De flesta system idag bygger på förtroende. Du litar på att leverantören gör rätt, du litar på att ingen tittar, du litar på att datan inte används. Men vad händer om vi istället skulle bygga system där det inte går att göra fel? Och det är ju där vår resa började. En enkel fråga. Vad händer om vi tar bort åtkomst helt och hållet? Vårt företag ARK är byggt av en ganska enkel idé. Din data ska aldrig vara läsbar för någon annan än dig. Det innebär att data krypteras innan den lämnar din enhet. Den lagras krypterad och kan bara dekrypteras av rätt person. Inte av oss, inte av systemet, inte av någon annan. Och det förändrar allt, för då spelar det ingen roll om någon får tillgång till servrarna, någon försöker analysera datan, någon vill använda den eller någon vill hacka in på den. För det finns helt inget där att läsa alls. Samtidigt så lagras datan i Sverige under rätt och juridisk kontroll. Vi är ju vana att tänka, säkerhet handlar om att skydda data, men kanske det är fel sätt att se på det. Kanske handlar det istället om att bygga system där datan aldrig exponeras från början. För i slutändan är frågan ganska enkelt. Vem kan läsa din data? Och vem borde aldrig kunna göra det? För riktigt säkert handlar det inte om skydd. Det handlar om att ta bort åkomst. Helt och hållet. Och det här är frågor som vi pratar om just idag. Och fortfarande är väldigt få som faktiskt förstår hur systemen fungerar. Hur sårbart det egentligen är. Och där sitter jag ju här tillsammans med dig, Emil.
Amen.
Du har ju en bakgrund där du faktiskt har sett det här från insidan. Så jag tycker att du ska berätta lite vart du kommer ifrån och varför vi sitter här idag.
Jo, precis. Jag började ju som programmerare. Jag har byggt alla möjliga olika system. Sen så tröttnade jag lite på det. Och sen började jag komma in i säkerhetsspåret. Så jag har jobbat som pentester, som det heter då. Och det är en person som blir anställd mot kontrakt av företaget själv. Att försöka ta sig in och hacka sig in i det här systemet. Det kan vara en bank som har gjort ett nytt program. Det kan vara något statligt som har gjort något nytt. Eller något bilföretag eller vad det nu kan vara då. Och då sitter jag tillsammans med oftast en till person eller en till person på det också. Och sitter en vecka eller två eller tre och försöker hacka oss in i det här systemet. Och sen skriver en rapport på det här. Hur långt kunde vi komma in? Kunde vi komma in i systemet? Kunde vi läcka ut uppgifter? Hade vi kunnat göra en ransomware-attack om det var så? Hur pass allvarligt var det här egentligen? För att företagen själv kan fixa de problemen i efterhand.
Och det är ju det här som är lite obehagligt då. Du vet ju hur systemet fungerar och hur tar man sig in. Men hur enkelt är det egentligen då?
Det är ganska enkelt. Sen har vi de här AI-systemen som kommer nu också. Och de hjälper ju till väldigt mycket. För att förut när det var hackare behövde du ju kunna din domänkunskap väldigt mycket. Men du visste ju inte resten. Du visste till exempel, ja men säg att du visste väldigt mycket om hur man hackade in i en telefon på ett visst sätt. Okej, bra, då har du det. Men nu när du har AI, då kan du ju fråga så här, ja men hur funkar de här datorerna? Hur funkar den här hemsidan? Du får ett helt annat informationsflöde som du inte hade förut. Vilket också gör att hackerattackerna idag de ökar och de blir allt mer framgångsrika.
Det är det här med lösenord också.
Mm.
Hur är folk bra på att ha bra lösenord?
De är inte bra på att ha bra lösenord. Och sen så är det ju så att det finns olika register idag. Det kostar ungefär 60 kronor att tillgång till ett sånt här register i veckan. Och då är det tillgång till 10 miljarder olika lösenord kopplat till mejladresser. Så när folk pratar om min iCloud hackat eller min Instagram hackade, det är egentligen inte så svårt. De tar fram vad de har för mejladress, den finns där ute, det är ganska enkelt att hitta. De söker på en sån här tjänst, de ser det här lösenordet. Antagligen så har man återanvänt lösenordet eller lagt till en liten punkt eller siffra eller vad det nu kan vara. Och sen är de inne.
Mm. Vad skulle hända om någon hackar in på ditt iCloud?
Väldigt mycket. De kan hämta ner mina bilder, mina anteckningar. De kan i värsta fall till och med wipa min dator och ta bort allt innehåll där. Kanske till och med ta bort allting på min telefon också och låsa den. För att iCloud är inte bara information, det är tillgång på ett sätt också.
Mm. Jag tror många tänker så här, det här händer inte mig. Vi har ju säkerhet. Vi använder ju stora trygga plattformar. Till exempel jag som har många bilder på mina barn.
Mm.
Vad händer med de bilderna som jag använder då, en molntjänst som iCloud?
Jo, precis. Men det som händer är att när du lägger upp någonting på iCloud så används det någonting som heter HTTPS eller SSL. Det krypterar informationen tills det kommer på Apple server.
Jag bara stoppa dig. Vad är krypterat? Kanske vi ska förklara först.
Kryptering, det är ju då när du tar information och sen så använder du matematik för att forma om den informationen med hjälp av ett lösenord. Så att den här informationen, det ser ut som skräpdata egentligen. Men har du rätt hemlighet, rätt lösenord och låser upp den här datan, då kommer ursprungsdatan tillbaka. Så det är kryptering.
Precis, jag tänkte att det var duktigt att vi gick igenom det först. Så tillbaka till iCloud, vad händer? Utan jag tar en bild här på min son. Vad händer med den bilden?
Jo, till slut så hamnar den på Apples servrar. Och då är den ju inte längre din. Det är ju Apples signal. Det är ju deras material. Och då kan ju de göra precis vad som helst med den här informationen. De kan träna AI på den informationen. Det kan vara folk i supporten som är inne och kollar på den. Det kan vara folk som är betalda som jobbar på supporten och går in och kollar på den här informationen. Och sen så är det ju också så att främmande makt, de har ju också tillgång till den här informationen. Tänk dig till exempel att du jobbar på ett väldigt känsligt bolag. Du jobbar på ett elbolag eller vad det nu kan vara. Den här informationen som du har tillgång till, allting av den hamnar hos amerikanska underrättelsetjänster. Så att det är väldigt lätt om man läcker information också med jobbtelefoner och sådana grejer också.
Så det största problemet kanske egentligen är att vi faktiskt inte är medvetna om det här problemet skulle jag säga. Att vi både som företag och privatpersoner, att vi saknar kunskap om hur data faktiskt hanteras. Och det är ju verkligen tydligt i det vi pratar om. Alltså hur vi tar hand om våra bilder. Vad händer? Bilder på våra barn och vårt liv. Och det är väl kanske det här den viktiga skillnaden kommer in. Alltså när vi pratar om kryptering. För det är ett ord som kanske slängs med ganska mycket.
Mm.
Någonting kan ju låta väldigt bra när man säger ja, men det är krypterat.
Ja, precis.
Så jag tänker, vad är skillnaden då på en viss kryptering och en annan? Om man skulle jämföra.
Jo, precis. Den här frågan tycker jag om för att den är så otroligt vanlig. Man ser det på hur många företag som helst. Ja, men vi krypterar. Ja, men det låter jättebra. Bra att ni krypterar. Men vad är det ni krypterar och hur krypterar ni? För att man kollar på den här HTTPS som jag pratade om förut. Visst, det är krypterat från din dator till servern, till företaget. Men sen då är det ju klartext. Det är där det handlar om att informationen emellan är krypterad. Och sen finns det någonting som heter at-rest-krypterad. Och det är att informationen på den här servern eller datorn är krypterad när den är avstängd. Okej. En server är precis aldrig avstängd. Så att jag har aldrig varit med om som säkerhetskonsult att någon har sprungit in i ett datacenter, tagit en server och sprungit därifrån. Så att det gör inte så där jättemycket. Det som händer idag är att hackare tas in på servern och där är det inte längre krypterat. Servern är igång, den här är inte in transit, så att den ligger bara där och skrapar.
Men vad är det som ligger på de här serverna? Är det allt från lösenord till dina dokument till företagets interna filer? Om vi tittar på kanske Microsoft 360 som många företag använder.
Ja, precis. Där är ju allting i klartext. Och där finns ju till exempel lagar i USA att om det är en amerikansk molntjänst, då ska underrättelsetjänsten ha tillgång till det här.
Mm.
Så jobbar man med något kritiskt till svensk säkerhet till exempel. Om man lägger upp det på Office 365, då kan man anta att med största sannolikhet så ligger den hos underrättelsetjänsten i främmande land.
Mm. Och de har ju själva byggt system för att flagga just sådana här olika filer som kommer upp om det är något som är intressant.
Ja, precis.
Så att de har full koll på vad alla företag gör egentligen. Mm. Och det, som jag förstår det så även fast en server kanske ligger inom Europa så har de ett avtal med USA där de måste ändå skicka att de har tillgång till datan.
Ja, precis som det är ett amerikanskt bolag som till exempel Amazon och de har server i Sverige. Det kanske ser bra ut att ja, men det är en svensk server. Ja, men det är ett amerikanskt bolag som går under amerikansk lagstiftning. Och då ingår det i The Cloud Act som det heter. Att den informationen ska underrättelsetjänster kunna ta del av. Så det spelar egentligen ingen stor roll om bolaget är amerikanskt och serverna i Sverige. För det ska fortfarande hamna i USA.
Mm. Vad skulle hända då? Trump har ju faktiskt hotat med att dra ut pluggen. Vi är ju otroligt beroende av USA idag. Och deras molntjänster.
Vi är väldigt beroende av USA. Väldigt mer av vad vi tror. Till exempel Windows är ju amerikanskt. Många banksystem kör det. Många bankomater kör det. Oftast kan det rätt så gamla Windows-instanser också. Våra kort är ju amerikanska också. Mastercard, Visa. Och alla våra online-tjänster är också amerikanska. Så det är väldigt, väldigt mycket som kan hända när man drar i pluggen. Och europeiska företag och europeiska länder börjar ju märka det här nu. Så till exempel Frankrike, de börjar gå ifrån Windows nu. De börjar sätta upp Linux-datorer istället, vilket är ett open source operativsystem istället som de kan kontrollera. Tyskland har också jobbat väldigt mycket med den här frågan och kommer ifrån amerikansk inflytande i tekniken.
Mm, det låter ju som att de ligger lite i framkant. Jag läste en annan artikel häromdagen där vi hade finska. Mm. En finsk artikel som de pratar om att vi har 5 år på oss kanske förbereda för någonting så att vi ska bli stärkare upp liksom i Europa, i Sverige.
Ja, precis. Och jag pratade ju om det här, det var ju faktiskt mitt första radioavsnitt här, att vi måste börja göra det här. Det var ju 2022.
Mm.
Nu 2026, nu börjar alla få lite panik att oj, vi behöver verkligen göra det här nu. Tänk då 5 år till.
Mm. Och ändå inte tillräckligt många som reagerar.
Nej, så vi är ju här och skrika. Vi behöver göra det här.
Ja, se till att ni gör det här nu. Det är jätteviktigt.
Mm.
Men om vi då ska vrida lite, vad finns mer för kryptering? Vi, nämnt lite i början där, lite end-to-end kryptering.
Ja, precis.
Vad betyder det?
End-to-end kryptering, det är ju att det krypterar från min enhet till din enhet. Man kan säga det så här, om man ska försöka förklara asymmetrisk kryptering lite lätt. Du genererar två nycklar, jag genererar två nycklar. Det första är en publik nyckel, den andra en privat nyckel. Jag ger min publika nyckel till dig, du ger din publika nyckel till mig. Nu kan vi kryptera information mellan varandra och vi kan dekryptera med vår privata nyckel. Vilket betyder att om det är någon i mitten här så kan inte de läsa av den här informationen. För de har inte de nycklarna som vi har. Och det blir ju då end-to-end kryptering för att det är ingen i mitten som kan läsa det.
Okej, men hur funkar det då liksom, om man tittar på servrarna när man använder end-to-end kryptering?
Jo, för det man kan göra är att man lagrar den krypterade informationen på servern. Och sen behöver du ha den privata nyckeln hos dig som bara du kan komma åt. Vilket betyder att den här servern som lagrar den här informationen, den har ju bara den här slumpmässiga texten som inte betyder någonting. Men när den kommer ner till din enhet, din telefon eller din dator eller din webbläsare, då börjar den här texten göras om till vad den egentligen är.
Och då krävs ett lösenord då?
Ja, precis.
Jag hade en bra förklaring när du förklarade med de här breven, tycker jag.
Mm.
Att när man delar med varandra så, om man skulle titta på våra server i vårt system, där kan ju inte vi se någonting.
Nej.
Utan vad som ligger på de servrarna, som också ligger då i bunkrar.
Mm.
På de servrarna så är det ju ren soppa.
Ja, precis.
Vilket betyder att vi kan inte se. Mm. Ingen som kan hacka sig in och se vad det finns för någonting där. För att det finns inget att hämta. Mm. Det finns ju ingenting att träna AI på. Det finns ingen data att granska. Inga bilder som vi granskar igenom. Utan det är verkligen bara en privat sörja som ligger där.
Ja.
Vi har stängt fabriken och så långt som det kan gå, långt ifrån trafiken, för att slicka våra sår. Vi har ett eget hus på landet dit ingen telefon kan nå, ett glas som klirrar grå i handen. Och radion står på, och det här är nog så nära himlen som vi kommer nå.
Ja, men du kommer ju från säkerhetsbranschen. Det gör ju absolut inte jag.
Nej.
Men jag tänker vi ska kanske dra lite vem jag är och vart träffades vi någonstans.
Ja, men det tycker jag. Ja, men du jobbar ju hos en av mina kunder. Och där så fick jag reda på att du var också passionerad över folks säkerhet och integriteten till folk och att vi ska leva i ett säkert samhälle. Och då har vi börjat på den här ARK-produkten då. Vilket har kommit ganska långt. Men...
Mm, precis. Så vi jobbar ju stadigt med att få ut det här budskapet av att vi behöver säkra upp inte bara företag utan att vi faktiskt privat också behöver säkra upp faktiskt vart vi har våra egna filer. Idag så har jag flyttat över allting till ARK.
Mm.
Alla bilder, alla anteckningar kör jag på ARK. Där det faktiskt, jag vet att det ligger säkert och också det här att jag vet att ingen kan hacka sig in. Jag blir otroligt berörd av att tänka på tanken av att jag tar ett kort på mitt barn. Det kanske är många som kanske har tagit några halv liksom naket bilder på sina barn på stranden och sånt där. Och att faktiskt det finns människor, det har kommit ut artiklar på folk som jobbar för Meta. Där de har laddat ner de här bilderna.
Mm.
Det finns bevis på att folk har tagit foton med sin egen kamera på de här bilderna liksom. Och samtidigt så granskas väl de här bilderna just för kanske barnpornografi och sånt där liksom. Så allting flaggas ju där bilder på dina oskyldiga barn som kanske inte har med det att göra flaggas. Och vem vet vad som händer med de bilderna egentligen om fel person sitter på andra sidan.
Precis.
Mm. Och det får man nästan lite en klump i magen när jag tänker på det. Mm. Eller alla de här anteckningarna som man har kanske som också är väldigt privata. Min bästa kompis, hon har ju, använder ju ChatGPT som psykolog.
Mm.
Hela hennes liv ligger öppet på chat. Och det är ju så det händer också. Liksom allting du skriver in i AI, allting du promptar, allting du äger och har, tas ju data ut. De har exakt koll på vad du gör, vem du umgås med, vad dina barn heter, vad du har färg på din soffa, vad du har färg på dina väggar, vad du gillar, om du är ledsen och du är glad.
Mm.
Man kan göra en lista oändlig.
Jag såg faktiskt en artikel om det precis innan vi gick in.
Ah, okay.
Och då var det ju, Amazonen har ju en sån här Alexa.
Mm.
Som man kan prata med, hej Alexa, vad är för väder idag? Och då hade den ställt någon fråga om sig själv. Och då hade den svarat med information som den aldrig har hört om förut. Så den hade till exempel fått reda på vart man hade jobbat innan, den aldrig pratat om det här. Och då visade det sig att de har byggt en profil på den här användaren och köpt in massa data. Och sen har de lagt in i algoritmen att om man frågar om sig själv, då ska den svara om det här. Och det har man ju aldrig godkänt. Så de sitter ju, de här företagen, och bygger enorma databaser av folk. Jag vet att Meta, de köper ju massor av data från andra företag för att bygga de här profilerna också. Jag tror att det är runt minst 1000 datapunkter man har per person.
Mm. Och det märker mig själv. Alltså sitter jag och pratar om att jag vill gå på spa.
Mm.
Då kommer det upp reklam på spa. Det känner vi nog alla igen. Att det är faktiskt, det är ju så.
Ja, precis.
Att det lyssnas och det checkas. Om man tittar på Apples produkter, den här face-scanning, den är ju igång hela tiden.
Mm.
Och den har ju koll på exakt hur dina ögon rör sig, hur ditt ansiktsuttryck ser ut.
Mm.
Vi är spårade 24/7. Ja, men de vet ju att jag sitter här med dig just idag. Alltså så är det ju.
Antagligen.
Ja.
Ja, så är det. Och det, om man ska följa trenden i samhället så kommer det inte bli bättre heller. De har ju nästan i princip vilken information som helst de är redan. Till exempel, även om du inte använder Facebook så kan de ändå bygga profiler på dig. Jag tänkte, ja okej, hur ska de göra det då? Jo, för att de har sin metapixel. Det här används inom marknadsföring. Och det är för att kunna se när de lägger ut annonser på Meta så vill de ju se vem går in på hemsidan och kunna så här, korrelera till användare som de har. Men då fångar de också upp IP-adresser och sånt. Och om det är olika hemsidor, som till exempel religiösa hemsidor eller kanske lite känsliga hemsidor, kanske rör politiska åsikter eller vad det nu kan vara, och de använder sådana här metapixlar, då får ju Meta in att men okej, du tror på det här och du röstar på det här, och det ger ju på att de använder den datan.
Mm. Ja, men vi lever ju i en värld där allting är digitaliserat. Alltså hela våra liv.
Mm. Till och med bilarna är digitaliserade.
Mm.
Och har mikrofoner och kameror.
Ja, de tar ju ut data de med.
Mm.
Det är ju det. Ja, och det är ju det som är så obehagligt, liksom, att kanske inte bara i USA, men framförallt i USA så byggs det ju verkligen system för att ta ut all data som finns på personer.
Mm.
Det finns ju data på mina barn, alltså hur mycket som helst troligtvis. Och då är de 8 och 5 år snart.
Mm.
Och ska de växa upp i den här världen så är jag livrädd hur det kommer se ut om 10 år. Medan jag hoppas på att vi sitter där på landet med Nokia 3310 och har skitit i det här, rätt och sagt.
Ja, det önskar jag också faktiskt.
Ja, vi får se. Och jag hoppas att kanske trenden kommer vända dit. Mm. Att ungdomar idag faktiskt kommer ta ett steg tillbaka.
Ja, jag har ju sett att det var någon telefonleverantör som började sälja såna här knapptelefoner igen nu.
Mm.
Så att det finns ju intresse att gå tillbaka lite till hur det var förut.
Mm.
Nu har vi öppnat Pandoras ask och det visat sig att det här var ju väldigt mycket mer komplicerat än att köpa någon produkt på nätet som vi trodde för 15 år sedan. Mm. Det här spårar ju lite ganska brutalt egentligen.
Mm. Vet du, jag läste någon annan artikel och såg någon klipp på de här dejtingapparna.
Mm.
De är ju, ja, man kan ju tänka att de är gjorda för att man ska träffa någon. Mm. Men de är ju faktiskt undermedvetna skapade och sen för att man faktiskt ska återkomma till appen. Så de är ju faktiskt inte där för att du ska träffa någon, utan de vill ju att du ska vara singel, sitta där och scrolla, ta emot all den här reklamen som de har.
Mm. Jag vet att Tinder, de har 92 stycken företag som de samlar, som de delar den här informationen med
också. Ja, det är klart. Man kollar ju exakt vilka man tycker om och vad man skriver. Och
ja, så de säljer ju den här datan mer eller mindre.
Mm. Hur obehagligt inte det är?
Ja, det är allting i livet sparas, analyseras och hamnar i en profil.
Mm. Och jag tror att det stora i det hela som vi vill få fram här, det är ju att göra folk medvetna om hur det faktiskt ser ut. Och läsa en annan artikel, liksom det föds ju inte så mycket barn längre.
Nej.
Det är många som tror att det beror just på digitaliseringen.
Ja, precis. Framförallt med de här glasögonen, de här som Meta har.
Mm.
Som spelar in precis allting. Det har ju redan kommit skandaler med de här.
Ja.
Som det är några 18-åringar på en bar, liksom, varför skulle man ens våga gå fram till någon? Man vet att alla de här personerna kommer spela in det första de gör när de kollar på en.
Mm.
Det skiter man ju aldrig i.
Mm. Ja, vilken intressant värld vi lever i. Och jag tänker faktiskt att vi avslutar med den låten. Och pushar er lite för att ta koll på var er data hamnar. Inte bara vart ditt företags data hamnar, utan din privata. För det finns stora risker. Jag hade blivit totalt förstörd om mina 15 000 bilder på mina barn hade försvunnit.
Mm.
Det går ju inte att ersätta med någonting.
Nej, det är ju ovärderligt.
Mm. Så vi tackar för oss.
Ja, tack.
Och så hoppas vi att ni har en trevlig sommar.
Hej då.
Bra, hej.
Hela livet var så skönt.